Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Många av er som har lyssnat på Tyresöradion förut vet ju att en av de personer som vi ofta intervjuar här på Tyresöradion, det är en väldigt känd Tyresökonstnär om man säger så. Vem är det som jag gått hem till?
Charlotte Krook.
Ja.
Det var ett annorlunda intro.
Ja, jag vet, jag brukar prata lite innan jag kom hit, men det regnade så mycket och det blåste så mycket. Så att nu har vi bara dykt in. Vart är vi, Charlotte? Vi är inte i någon studio, därför ekar lite i rummet faktiskt.
Gör det?
Lite.
Vi är hemma i mitt stora, grandiosa, flotta vardagsrum. Inklusive ateljé och inklusive... väldigt många kreativa, vackra saker som jag har tillverkat under åren som jag har bott här. Jag är bildkonstnär, poet, andlig vägledare med specialitet, symboler, sammanhang och själskraft sedan lång, lång tid tillbaka. Så det är en av mina passioner. En annan är att gräva i det politiska.
Så ja.
Ja, aktivist har jag varit i många... år under många olika omständigheter och mitt hjärta klappar för rättvisa i alla avseende och för frihet givetvis.
Och det är väl det som också är liksom styrkan när man har konstnärer, författare, att det är de människor som du som ändå tänker själv, liksom inte bara går med den stora massan. Det är väl en del av friheten med att vara konstnär.
Ja, det kan man säga. Det är framsidan på prislappen. För det finns ju en sådan.
Vad är baksidan då?
Baksidan är att det är många gånger ensamt och inte så lönsamt rent ekonomiskt. Men visst är det så. Jag tror absolut att valet att bli konstnär är just baserat på en frihetslängtan och en rättviselängtan och en önskan att utforska saker och ting som är i... ytterkanterna av det traditionella, konventionella.
Söker man på Charlotte Krook, Tyresö, då får man upp lite bilder på dig och bilder på din konst.
Kul.
Ja,
så och det kommer till Tyresöradion också.
Ja, det gör man förstås. Men även vi har lagt ut lite bilder på din konst. Men det finns andra ställen som du har varit i Tyresö. Så söker man på Charlotte Krook, Tyresö, så får man upp massa bilder på dig.
Jag ska söka på mig själv.
Ja, nu såg du orolig ut här.
Ja. Men du, om du vänder dig lite till höger och tittar på den här vackra kappan som jag har sytt med guldskärp och hatten. Titta på lappen jag har satt in där. Res dig upp och titta.
Google ser och hör allt du säger.
Och gör.
Aha.
Ja. Vet du varför jag satte in den där?
Nej.
Ja. Jag blev lite, inte bekymrad, men... halvt road och förvånad. Vi pratade ju förra programmet. Jag inledde med att ge en liten snabb bild av mina idoler när jag var barn. Det var Zorro och det var Günther Wallraff som avslöjade och wallraffade. Och hela tiden med basis av rättvisa. Och jag pratade om Zorro. När vi hade gjort det här programmet så går jag in i mitt YouTube-flöde där jag har mina prenumerationer och allting där som brukar komma upp. Vad tror du kommer upp? Om inte förslag på en Zorro-film.
Visst är det konstigt?
Ja, det är konstigt. Och
du har inte googlat på det utan du har bara sagt
det. Jag har pratat om det med dig i allt i Tyresöradion. Och det har legat på nätet och legat på molnet. Jag fick förslag på flera olika Zorro-filmer. Och sen så läste jag också ett citat från en affisch som jag och en konstnärskollega har gjort, som jag nämnde förra gången, Josef, som Julian Assange har skrivit eller sagt. If war can be started by lies, peace can be started by truth. Igår så fick jag en förfrågan från Google vad jag tyckte om det citatet. Nej. Är det inte enastående? Jo. Jo.
Du är avlyssnad.
Jag är avlyssnad på min YouTube-flöde. Så dyker upp en affisch med Julian Assange med det engelska citatet. Och en fråga från Google. Vad tycker du om det här citatet?
Ja, men det,
alltså, det är häpnadsväckande.
Lite skrämmande är det. För att Jag upplever samma sak. Vi sitter och pratar om att vi kanske ska köpa någonting. Ja. Man säger någonting. Så här vibrationsplatta. Att när man tränar på. Vi satt och pratade om vibrationsplattor.
I telefonen?
Nej, jag och min man satt och pratade om att vibrationsplattor.
Okej, så med telefonen avstängda?
Ja, vi satt bara och pratade om det. Mm. Och sen dyker annonser på vibrationsplattor upp i mitt Facebookflöde. Så ibland undrar jag hur det funkar. Men jag vill inte veta.
Nej, okej, jag vill veta. Det är väl skillnad mellan dig och mig. Jag vill förkovra mig i saker. Jag vill förstå. Jag vill liksom kartlägga insidan och utsidan och se korrelationen. Och det är det som är en del av min profession. Ja. Förutom att vara konstnär. Ja. Alltså, att vara konstnär är att gestalta insidan och göra den fysiskt begriplig och sebar, upplevelsebar. Och i de här sammanhangen som du och jag träffas för idag, att titta på de politiska olika agenderna och Julian Assange rättegång och medias tystnad och så, så har jag alltid varit oerhört intresserad av att se vad är den inre emanationen eller den yttre och den inre, vad finns sammanhanget, hur skapar vi från insidan det vi upplever på utsidan och vad vill det säga oss? Man kan avläsa alla händelser både genom att titta inåt och att titta utåt. Mm. Så jag tyckte ju då att det var som sagt lite skrämmande och väldigt komiskt och
Och förra programmet då var det så att vi pratade ju på då så vi hann inte klart. Därför att när vi skulle avsluta då hade du inte hunnit med allting som du hade tänkt att säga. Och sen var det faktiskt så väldigt roligt. Vi får ibland då lyssnarreaktioner. Och jag tänkte faktiskt läsa upp vad en av våra lyssnare har sagt då. En lyssnare heter Lisbeth. Hej Lisbeth!
Hej Lisbeth! Jätteroligt!
Ja, och hon skrev, hon hade lyssnat på vårt program och så skrev hon så här. Ett stort tack för detta program och många andra. Det var skönt att några ville ta upp ett försvar för Julian Assange, vart insats ju faktiskt hyllades från så många håll i början. Kanske ingen som vågade med tanke på våldtäkterna. Och sen svarade henne, och då skrev hon också någonting väldigt trevligt här. Bra med era program är också att programmakarna ofta ställer även nästa fråga. Inte som i P1 och TV, lämnar en naturlig följdfråga ofrågad. Ja, och så vidare. Så att hon lyssnar på oss och sen har hon skrivit mycket annat. Men hon uppskattade att vi tog upp det med Julian Assange. Och varför tog vi upp det med Julian Assange för en månad sedan?
Ja, det finns väl många skäl till att göra det. Men det är väl den här bedövande, öronbedövande tystnaden i svensk media framförallt. Nu har jag ju förstått efter att ha följt dagligen den 4 veckors rättegången i Old Bailey Court i London. Jag har inte varit där. Men om man vet vilka länkar man ska koppla upp sig till och vilka journalister som har fått tillträde till rättssalen i annexet. Både alltså rent live, konkret, på plats. Men också de som är tillåtna att vara med i de här streamingslänkarna. Så det finns ett antal journalister, engelska och amerikanska främst, också från Australien, som har fått möjlighet till det. Och där har jag klivit in och lyssnat framförallt på någon som heter Kevin Gostola från London, British. Oerhört skicklig independent journalist. Så han har gett en summering varje kväll.
Men när började rättegången och när blev den klar?
Den började den 7 september. Och då var det någonting som hette, som utlystes, som jag då såg på min dator. Eftersom det rasslar in dagligen jättemycket redan etablerade kanaler som jag har sedan många, många år tillbaka. Eftersom jag är så intresserad av de dolda politiska agendorna och olika saker som det är inte tänkt att man egentligen ska känna till. Så den 7 september så var det World Action Day for Julian Assange. Och det var alla storstäder i hela världen som hade då hundratusentals aktivister och medlemmar och människor, människorättsorganisationers representanter och vanligt folk. Och tänk alla som tycker att det här är en av de viktigaste rättegångsfallen i modern historia.
Och vad läste vi i vanliga media i Sverige?
Nada.
Nada.
Och inte bara det, jag vill bara också säga, vi var ju inte ens med på listan av alla, du vet, London, Paris, nej, New York, San Francisco, Melbourne, Sydney, wherever. Stockholm uteblev. Och då tänkte jag och min konstnärskollega som gjorde det här sammanställningen som jag berättade om förra gången, vi hade skrivit ner de viktigaste punkterna om Julian Assange och vad som har hänt och hur det ser ut nu och status och så. Plus en liten affisch med hans foto och några citat. Ett citat från Julian och ett från George Orwell som är ju relevant nästan jämt skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Då bestämde vi att Stockholm är inte med på den här globala action day för Julian Assange, free Julian Assange.
Det, men var det inte på Mynttorget också? Var det inte samma dag?
Nej, det var den 15.
Aha, det var inte samma dag?
Nej, utan vi kollade då, vi hittade ingenstans. Liksom, är det ingen som ska vara i Stockholm? Men då går vi två ut med varsitt plakat och ställer oss på Mariatorget och där stod vi ett tag. Pratade med några pensionärer som var intresserade.
Alltså, så ni gjorde en egen liten demonstration?
Ja, på två personer. Och vi tyckte det var så talande. Det var så öronbedövande talande i sin tystnad och sitt uteblivande.
Ja.
Så satte vi upp lite affischer också. De här affischerna A4 på anslagstavlan nere mot slussgången där, slussplan. Där var det tomt faktiskt. Och det kom några människor förbi som tog lite bilder av oss. Och vi sa, snälla, sätt in det här på Twitter eller var som helst. Visa att vi finns. För att varken jag eller Josef har mobiltelefoner. Så vi kunde inte ta bilder på varann.
Aha, okay.
Men det var några som dokumenterade.
Ja.
Det var alltså 3 personer som råkade gå förbi med kamera på magen.
Ja.
Och då haffade jag dem förstås och sa, hej, är du fotograf? Ja, det är jag. Ja, vad fint, ta bilder av oss nu. Stoppa in på Twitter.
Ja. Okay.
Syns att det är några som gör någonting som visar. Men annars är det ju totalt tyst.
Jag såg faktiskt en artikel, jag tror det var Dagens Arena eller någonting, en webbtidning. Där var det en översatt artikel just av Günter Wallraff.
Lovely.
På svenska då.
Mm.
Och någon annan, jag kommer inte ihåg vad den andra var. Men det var intressant att det just Günter Wallraff som du nämnde,
ja,
kämpar tydligen också för Julian Assange.
Alltså i Tyskland är de väldigt aktiva. Så mycket av det här som jag har fått till mig varje dag, dagliga rapporter utanför rättegångssalen, court, Old Bailey's Court vid gatan, alla aktivister står hela dagarna från morgon till sen kväll med sina plakat och så. Och in i rättssalen och intervjua alla som kommer in och ut och så. Framförallt de viktigaste personerna i försvaret. Det är ju oberoende journalister från Tyskland. Alltså där är som att de har en skärpa idag som jag tror också kommer av att de har varit med om så mycket övergrepp, så mycket politiska svåra händelser och den här, hur ska man säga, glidande fascismen, eller om man vill kalla det nazismen eller så vidare. Alltså en glidande politik där plötsligt så är det ett frihetsberövande.
Mm. De är väl också ute väldigt mycket på gatorna i Tyskland nu,
ja,
mot coronan.
Ja.
Det är gigantiskt stora demonstrationer.
Mm.
Ser vi dem är vanliga?
Nej, inte alls.
Nej, inte det flödet. Nu tittar inte jag så mycket på tv längre. Men däremot inte i tidningar. Alltså jag ser ju inte de här. Däremot om man går dit till olika utländska medier så ser man de här folkliga reaktionerna.
Mm.
Och nu skriver man att det är rasister, nazister, fascister som är ute på gatorna mot corona.
Ja, ja. Men det är det ju inte alls det. Vi har ju till exempel tysk igen, som det skrevs om ganska nyligen. För den 26 september så var det en stor, jättestor demonstration nummer 2 på Trafalgar Square i London. Mot de här restriktionerna och att man återigen stänger ner samhället. Precis, trots att pandemin är över för länge sedan. Trots. Och då var det en professor och doktor Heiko Schöning, tysk. Blev ju arresterad i London under den här demonstrationen som heter We Do Not Consent, det vill säga vi samarbetar inte.
När det gäller att ha munskydd, lockdown.
Exakt, ja, ja. Stänga ner hela samhället, slå ut alla möjligheter för små affärsidkare att återhämta sig från den första lockdown överhuvudtaget. Och han blev arresterad för att han höll ett tal för mänskliga rättigheter, för frihet, för att man har någon slags sunt förnuft i det här hela, hur man agerar utifrån då nya positiva resultat, som det heter.
För det konstiga, det skulle ju blivit så här, om det var så att det var så smittsamt som de säger att det var, då skulle man efter en stor demonstration, vi hade en stor demonstration i Sverige för Black Lives Matter på Sergels torg, då borde ju då smittsamheten efter 3 veckor vara jättemånga sjuka. Men det var det inte heller.
Nej.
Och de här stora demonstrationerna, då har ju folk inte munskydd på sig som de säger. Och ändå så är det inte så att tusentals människor blir sjuka.
Nej.
Så det är nog... Det är väldigt konstigt nu när man ser siffrorna. De gick ju upp hela våren. Sen gick de ner. Och nu är de tillbaka på en sån låg nivå. Så att när jag tittar. Jag tycker den enda siffran som man egentligen kan förhålla sig till. För att hur många som är smittade. Det beror ju på hur många tester man tar. Och vilka som är döda med covid-19. Det beror ju på hur man mäter. Men däremot hur många som ligger på IVA. Intensivvården. Och i Sverige tror jag det är. Jag kommer inte om det var igår, 20 stycken sammanlagt i hela Sverige. Det är ju inte roligt, men det är ju inte så att det är tusentals människor som ligger på intensivvårdsavdelningar. Jag säger inte att man inte ska bry sig om sånt, men jag säger att man måste ta siffrorna med någon nypa salt någon gång.
Absolut, absolut. Då kan jag också bara inflika att det offentliggjordes, eller det var snarare så att några... oberoende journalister påpekade att om man går in på CDC:s, USA:s CDC, det är motsvarande CDC, det är Folkhälsomyndigheten i USA, Central Disease Control, någonting sånt där.
Whatever.
Där Dr. Fauci naturligtvis är kopplad, och det är han som är då talesperson för Världshälsoorganisationens direktiv. Och redan från början varit den som talar om ungefär hur många miljoner som ska dö. Hur många som inte ska, hur smittsamt det är, och masker och restriktioner. Men går man in på deras hemsida, alltså CDC, så framgår det tydligt. Där står det svart på vitt att av de som har dött i covid-19 i USA så är det bara 6% som har dött av den orsaken enbart. Resten har dött med covid-19, det vill säga att det egentligen har varit någon annan dödsorsak, men de råkar ha blivit positivt testade. Och det är ju helt otroligt. Och samma sak, det finns också någon sån här jätteaktuell siffra om att det är bara 0,006% dödlighet liksom, för det här, om man jämför med vanlig influensa. Men då kommer jag direkt också till, apropå Tyskland. Nu tycker jag att tyskarna är lite häftiga. Apropå den här Heiko Schöning, så nu är det 500 tyska läkare som har gått samman i en organisation. För att de menar att regeringarnas respons på covid-19 inte står i proportion till virusets skadeverkningar. Så det händer saker överallt. Läkare, akademiker, professorer, virologer, alltså journalister. Det jäser och bubblar i hela planeten.
Ja, och det var 400 belgiska läkare också som skrev på någonting.
Så, alltså, helt fantastiskt, måste jag ju få säga, i allt det här. För att egentligen är jag ju politiskt illamående och du är politiskt deprimerad.
Ja, exakt.
Ja, jag känner mig politiskt illamående. Jag var tvungen att lyssna på Mozart en hel timme innan du kom. För jag tänkte att jag måste liksom justera molekylsymmetrin. Liksom.
Få lite harmoni i kroppen.
Måste få harmoni med rökelse och Mozart. Ja. Men det är viktigt, för att det här blir så överväldigande att ta del av det. För det är så många maskhål och det är så många hål i schweizerosten som man blir tokig.
Man skrämmer ihjäl folk. Nu, om vi går tillbaka till Assange.
Ja.
Vi pratade om det förra gången. Jag tycker ändå att det är väldigt viktigt. För Sverige har ju haft den här rösten i världen. Varför tror du att svenska medier nu inte bevakar Assange?
Jag kan säga en annan sak. Eller jag ska säga detta också givetvis. För det stämmer ju. Vi har noll bevakning. Apropå det här som du nämnde också. Det var en demonstration på Mynttorget den 15. Folket i Bild Kulturfront skrev om det, ett kort reportage. Det var faktiskt du som skickade mig den länken.
Ja, och det var ju ganska prominenta personer. Ja. Det var Arne Rut, för detta chefredaktör på Dagens Nyheter.
Etienne Glaser.
Ja.
Också
skådespelare. Ja, och flera
andra.
En gammal professor som heter Britton, som är pappa till han som heter Britton, som pratar om statistik förresten. Sven Britton. Men det var inga dåliga människor som stod där. Men det var inte speciellt bevakat av media.
Inte alls, inte Nej. Alls.
Hur kommer det sig då? För Assange, det var ju trots, eller på grund av Sveriges sätt att hantera honom.
Helt och hållet, helt och hållet.
Som har gjort att han hamnade där han hamnar.
Ja.
Varför alltså, följer man inte upp där?
Alltså det är en kombination av skam.
Det är det va?
Ja, jag skulle vilja tro det. Mm. Fast mindre och mindre, om jag ska vara riktigt ärlig. Det skrevs ju om det efter det, det här åtalet. Ja, var det ens ett åtal? Åtalet mot Julian om våldtäkt och så vidare. Ja.
Det blev ju nedlagt.
Det blev ju lite...
I och med att han åkte utomlands så var det ju sju års tid. Var det väl, var det nio års tid?
Ja.
Och sen var det en massa turer fram och tillbaka.
Ja.
Och ingen orkar bry sig till slut.
Nej, men alltså, vad jag vill komma till att vi presenterades i internationell media när det här äntligen beslutet kom då att vi lägger ner allting efter 9 års förhalningar, undanglidanden, lögner, olagligheter, inom parentes. Jag har skrivit ut och läst 2 gånger Nils Meltzers 16-sidiga brev till Margot Wallström och regeringen 12 september 2019.
Tala om vem han är.
Okej. Nils Meltzer har mandat som... han är professor och jurist.
Svensk?
Nej, men han kan flytande svenska. Och det är därför som han också har lusläst all förhörspapper. Allting som har försiggått med åklagare. All e-mail mellan England, rättsväsende och det svenska. Och alla människor inblandade. Och det står väldigt precis och detaljerat i detta brev till Margot Wallström. Han har mandat. Han är FNs utsände specialist och rapportör. Om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Så han åker ju runt. För att inspektera att överenskommelser och lagar hålls när det handlar om mänskliga rättigheter och så vidare. Att regeringsöverenskommelser och vad jag förstår Europadomstolen och alla som har då skrivit på att man inte tänker ägna sig åt tortyr eller utlämna någon till tortyr. Så Nils Meltzer har varit i Belmarsh-fängelset där Julian Assange har suttit sedan ett år drygt.
Just det.
Ja. Och gjort undersökt honom.
Och det är ett väldigt hårt fängelse.
Ja, det är ju sån här maximalt...
De värsta sitter där.
Ja, alltså det finns de som till och med säger att det är Englands Guantanamo. Ja, högsäkerhetsfängelse där terrorister och massmördare sitter.
Han sitter i bur också på själva rättegången.
Ja, han sitter i en glasbur. Ja.
Varför då?
Ja, det kan man undra, för det ser ju helt befängt ut. Och inte bara det, det är hjärtskärande och det är helt galet. För att där sätter man ju så här massmördare och de som Nürnbergsprocessen. Mm. Men han är ju helt ofarlig och har inte gjort en fluga för när allting han har gjort. Det är att han har publicerat krigsförbrytelser.
Ja.
Ja. Så han står åtalad och riskerar 175 års fängelse. För den här rättegången som nu har pågått i 4 veckor, det här sjoket som jag har då berättat om, handlar om försvarets alla inlagor och så vidare. Så det, under 4 veckor så har försvaret fått en möjlighet att ta fram olika expertvittnen och så vidare. Och ett naturligtvis är ju Nils Meltzer som har gått in i Belmarsh-fängelset och tillsammans med 2 specialister i psykiatri och kunna konstatera att det han har varit utsatt för där tillsammans med de åren i Ecuadors ambassad och den behandling och den mobbning och den utlämning i pressen han har fått från Sveriges sida har ju sammanlagt gjort att han lider av samma symptom som någon, eller uppenbart de symptomen som den som har blivit utsatt för psykologisk tortyr under lång tid.
Mm.
Så det här är ju likvärdigt. Så det är inte bara att vi tror att får man synliga skador på sin kropp så har man varit utsatt för tortyr, utan en psykologisk tortyr. Och i det här brevet som jag nämnde då så redogör han då punkt för punkt precis allt som har hänt.
Och hur reagerar den svenska regeringen då?
Ingenting. De har inga ytterligare att kommentera. Första gången de fick det här brevet som inte var lika preciserat så säger de att vi lägger oss inte i det svenska rättsväsendet. Okej.
Men förklara för mig, Charlotte, hur kan det komma sig? Alltså, för mig är det här helt otroligt konstigt. Vi som varit ett land som liksom stöttade Assange från början. Och vi som liksom låtsas att vi bryr oss om fred i världen. Varför är Sverige så dåligt på att agera i det här fallet?
Ja, jag liksom många andra kan ju inte dra andra slutsatser än att Sverige är en annan större nationsledband. Antingen ofrivilligt eller frivilligt, jag vet inte riktigt. Men någonting gör att vi agerar på ett helt annorlunda sätt idag än vad vi har gjort tidigare.
Ja,
men så är det också, jag vill säga en annan sak. Att, och som Nils Meltzer påpekar i brevet, att Assange ovilja eller räddhågsenhet att komma tillbaka till Sverige är befogad. För därför vi har ju en historik när vi har
lämnat ut folk
till tortyr och i vetskap om det. Och trots att vi då i fallet till exempel med de här två egyptierna 2001 strax efter 9/11 när det var en sån klappjakt på olika islamister eller människor med brun hudfärg över hela världen. Så plockades ju, eller kidnappades, två stycken egyptier. Höll på att säga med den svenska regeringens goda minne. Det Anna, men det var mer
Lind,
än så.
Anna Lind var då?
Ja, hon var utrikesminister som godkände detta. Och det godkändes utan att, som annars är vanligt, att man först kontaktar de juridiska ombuden. I det här fallet för Agisa och Al-Seri heter han. Som hade fått asyl då i Sverige. Så de kidnappades och sattes på ett CIA-plan på Bromma flygplats. Och flög direkt till Kairo, statsfängelset, och blev torterade.
Men för mig är det så här jättekonstigt.
Ja, men någonstans så har vi ett slags osynligt kontrakt med de här staterna som gör som de vill. Och vi är inte ensamma, vet du varför jag tror det?
Nej.
Dels för att jag vet, vi är inte ensamma. Men i Sverige blir det mer flagrant. Därför att vi har ju alltid
annan självbild.
Vi har en annan självbild.
Vi tror ju att vi har kunnat ifrågasätta liksom USA till exempel. Mm. Och det underliga är ju då, jag som jobbar på Sveriges Television, alla våra nyhetsrapporteringar, alla våra nyhets, vad kallas det, jag kommer inte ihåg vad det heter, vi får ju varje dag översköljs vi med amerikanska nyheter. Så har man ingenting att skriva om, så skriver man det som amerikanerna ger oss.
Mm.
Så vi är väldigt lydiga numera. Förut hade vi, nu vet inte jag liksom Olof Palme, man vågar inte veta hur tänkte han, men han vågade i alla fall säga någonting om Vietnamkriget.
Mm.
Och jag är liksom uppväxt med att beundra honom för att han vågar gå emot det här landet som heter USA. Och idag är det så jätteintressant. Vi är liksom antiryssar i Sverige. Vi jobbar med det här narrativet. Vi är hotade från Ryssland. Och jag tog fram lite siffror, jag ska bara nämna de siffrorna.
Super. Ja.
Bara för att min far har hållit på det med hela livet i Tyresö lands- och fredsförening. Och nu finns ju inte han längre. Så att lite grann så känner jag att jag måste bara fortsätta min fars värv. För att om man tittar då på, det finns någonting som heter SIPRI. Det är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Som man också varit duktiga på att tala om fakta. Och där är det så här att USA leder förstås. 732 miljarder dollar kostar deras militärutgifter. Det är 38%. Om vi tar procentsatserna istället. Kina har 14% och ökar hela tiden. Amerikanska militär minskar faktiskt nu.
Mm.
Indien har 3,7. Ryssland har 3,4. Så 3,4% av världens militär har ett land som hotar oss så mycket.
Ja.
Och sen är det också hela den här, liksom det här, vad ska man säga, bilden av vad som är rätt gott och vad som är ont. Jag älskade Barack Obama när han kom. Jag tyckte han var en fantastiskt fin person. Han sa rätt saker. Han skulle lägga ner Guantanamo. Han skulle sluta alla krig. Och han kom. Han ärvde 4 krig från sin företrädare. Men när han lämnade USA var han direkt inblandad i 7 krig. Enligt en är det konfliktdatabasen vid Uppsala universitet, om man nu vill veta vad det kommer från. Och då kommer grejen så här, Trump som man då framställer som den onda av alla onda, han har inte startat något krig.
Mm-hmm.
Så det är också väldigt underligt hur vi, sen vet inte jag, Trump är en väldigt obehaglig person som burdus och så vidare. Men om man mäter vad folk gör så känner jag ibland så här att vi blir så indoktrinerade med vissa saker att vi inte längre tänker.
Mm. Ja, absolut, absolut.
Och jag ska inte försvara Trump, för det kan jag inte göra, för jag vet för lite. Men hur kan vi hylla Obama som blev en krigspresident som fick Nobels
pris? Jag tänkte ju säga det. Ja, men det är helt otroligt. Krigsförbrytare får Nobels fredspris.
Ja, det är konstigt.
Obama, Henry Kissinger innan. Men
ja.
Då kan jag passa på att säga det att Julian Assange är nominerad i år igen för Nobels fredspris.
Ja, sen avslöjar den här saken.
Ja, och han blev ju superhyllad 2010.
Ja.
Ja, när allt det här kom fram med Chelsea Mannings nedladdningar. Ja, alla såna här warlogs som det heter. Jag har svårt att hitta en direkt översättning, men du vet, rapporter. Mm. Kriget i Irak, kriget i Afghanistan, Guantanamo, liksom alltihopa. Så det var en sån jättehyllning. Så Julian Assange har fått över 20 olika typer av fredsutmärkelser och priser som journalist och så vidare. Och på 10 år här det här totalvänt, tvärvänt. Så då kom jag in på en annan sak. Jag hörde dig nämna Vietnamkriget. Och där fanns det ju en jättestark folklig opinion mot Vietnamkriget. Och
du och jag var unga då.
Ja, då var vi nyfödda. Någonstans där. Ja. Och den som var visselblåsare då, han var också inkallad som expertvittne under de här 4 veckorna som har gått nu. Ja. Han och Noam Chomsky, som är 2 gamla gubbar nu. Noam Chomsky är ju uppåt 90-årsåldern. Så honom körde de ju inte dit, utan han fick ju en liten fin länk till sitt hem.
Ja.
Och Daniel Ellsberg, detsamma.
Okay.
Han blev ju då, kan man säga, världsberömd. Men han blev uppmärksammad givetvis eftersom han 1979 ställde sig inför rätta högsta domstolen. Enligt då den här spionlagen som fastställdes 1917. Mm. För att han avslöjade då krigsförbrytelser som kallades för Pentagon Papers. Det har du säkert hört någon gång. Och säkert många som lyssnar på det här också. Så han var ju då en av vittnena. Och vad som är då intressant i sammanhanget, för att titta på vad som blev, inte prejudikat, för sånt förändras ju hela tiden. Men det faktum att det visade sig att Nixon-regeringens rörmokare, som de kallas, alltså när FBI och CIA går in och gör i olagligt intrång, inbrott i Daniel Ellsbergs psykiatrikers kontor för att hitta någonting som skulle kunna vara
det, som man gör, man letar
komprimerande. Och när det då framgick i rätten att detta hade hänt, att åklagarsidan var så att säga olaglig, då släpptes hela caset. Så Daniel Ellsberg blev friad. Okay. För han hade ju avslöjat att den amerikanska regeringen hade vilsefört allmänheten när det gäller Vietnamkriget.
Just det.
I motsvarande som nu händer här, fast i mycket, mycket, mycket större skala med Julian Assange och mer gravt.
Irakkriget, Afghanistan.
Allt.
Alla de här länderna.
Diplomatiska kablar och allt, alla konversationer och alltihopa sånt.
Mm.
Så att vad jag förstår nu och vad många journalister är överens om, att en sak kan ha betydelse för en eventuell frigivning i London. Vi får inte glömma att den här rättegången handlar om att inte utlämna honom till rättegången i USA.
Just det.
Som det handlar om.
För det är där han kan bli 270 år. Vad kan han få i London? Vad är det för brott som han har begått i England?
Nej, de gör det bara åt USAs vägnar. De ska helt enkelt bedöma om de ska lämna ut honom eller inte.
Aha.
Så vi har ju dels det här att man får inte lämna ut politiska fångar om det är politiska skäl. Man får inte lämna ut en människa som kan förvänta sig uppleva tortyr. Och sen har vi det här som då Ellsberg vittnar om, att det som har hänt med Julian Assange nu, det är att det finns motsvarande olagligheter från den här spanska övervakningsfirman. Mm. Hört talas om UC Global?
Nej.
Ska jag ta det?
Ja, lite grann.
Det kan vara det avgörande, tillsammans med det faktum att flera läkare har undersökt Julian Assange och de säger att han lider av så svår mental ohälsa nu, så att de börjar ge honom diagnoser.
Oj.
Som autist, självmordsbenägen och så. Det pågår en rättegång i Madrid just nu. Där ägaren till bevakningsföretaget på ecuadorianska ambassaden har olagligt på amerikansk direktiv från säkerhetstjänsten, FBI, CIA, planterat in övervakning och kameror och konfiskerat olika material, avlyssnat advokaterna och så vidare. Och det senaste är nu som vittnen trädde fram från det här företaget, UC Global, att de också planerat att kidnappa honom, eventuellt mörda honom, framgår det. Så, så det är gravt.
Det är gravt, det är.
Och vi kan hoppas på att det är det som i slutändan kommer att göra att...
Men det är, det är fortfarande den stora frågan är, vad är svensk media?
Det är kan säga så här, flera reportrar konstaterar att ingen media finns på plats. De undrar, vad är CNN?
Jaha, inte CNN heller?
Nej, vad är Fox News? Vad är BBC?
De är inte heller
där. Nej, ingen är där. Ingen är där, så det är inte, det var det jag ville komma till för en stund sedan. Det är inte bara Sverige. Nej. Men vi har ju, så att säga, helt lagt locket på. Eftersom vad Nils Meltzer har kommit fram till när det gäller förhöret med de här två kvinnorna. När det gäller alla olagligheter som har skett från svensk polis. Så är det inte konstigt att vi låtsas som om det regnar och lägger locket på. Det finns, det finns inte.
Nej. Charlotte, nu har vi återigen, du vet när vi börjar prata.
Överskridigt.
Ja visst. Har vi
du hörde fort jag pratade.
Det är nästan lika fort som mig.
Ja.
Ja, men jag tänkte så här, vi ska prata om någonting annat här på slutet. Därför att du får, inte nog med att du är en politisk intresserad och engagerad och initierad person, så är du också konstnär. Och på sistone har du också varit lite småkänd här uppe på Granhällsringen och fått leva ut ditt konstnärskap i ditt lokalsamhälle.
Vad roligt det.
Vad är det du har gjort utomhus med dina grannar och människor uppe?
Du är jätterolig. Vi har liksom haft jättestora utställningar och sådär. Ja. Och nu har jag gått runt Granhällsringen.
Ja, det är det du har gjort, eller hur?
Precis.
Men det, för att tala om, jag har mer respekt för någon som håller på i sitt lokalsamhälle.
Jag
tycker det är faktiskt en... Då verkar man där man är. Det tycker jag är väldigt positivt.
Ja, om man står...
Bukowski, fuck you liksom.
Exakt, om man står för länge där man är, då skapar man ett hål under fötterna.
Okej då. Men jag tycker att det är väldigt intressant.
Ja, skitkul. Jo, men det var faktiskt väldigt lyckat och roligt. Det var kommunen som bestämde via kulturförvaltningen att istället för att ta in en sån här dammig, tråkig person som skulle visa den offentliga konsten på Granhällsringen. För det finns ju väldigt mycket fin offentlig konst. Sen den här stora renoveringen 1987 satsar man ju väldigt dyrt och stort på detta. Så tar vi in Charlotte Krook, för hon har säkert lite roligare idéer än att bara prata sådär. Så då bestämde vi att jag skulle prata mer personligt om konsten. Jag har ju bott här i 22 år trots allt. Och läsa mina dikter. Som visade sig fungera jättebra tillsammans med konsten. Det var som att de redan bodde ihop sedan lång tid tillbaka. Och vi startade vid Vingmänniskan på torget där vid ICA. Och så gick vi runt en timme. Och det roliga var att det kom väldigt många utanför.
Konstintresserade människor.
Ja, och det kom en familj från Skanstull. Och det var ju också ett ypperligt tillfälle att få visa att titta vad fint vi bor. Det var fantastiskt det med lummigt och... Många människor uttryckte stor förvåning. Är det så här fint? Är det så här vackert här? Så jag kände att jag gjorde en dubbelinsats.
Både en solig dag?
En solig dag, vindstilla. Och jag förstod inte vad alla grannar var. De var bortblåsta. Det fanns inte en människa här. Det brukar ju vara fullt med barn och så. Utan vi gick där runt. Och jag hade sån här högtalarväst. För säkert skull. För folk fick inte stå nära varann eller mig.
Vad kul.
Så det blev en succé. Och det var fulltecknat. Alla var jättenöjda. Och förmodligen blir det en repris till våren.
Vad roligt.
Ja, så håll ögonen öppna. Det är inte hugget i sten än. Men det är ett önskemål från kulturenheten.
Det är bra.
Ja.
Och då, apropå Ving. Vad sa du att den heter? Ving?
Människan. Det är Rickard Brixel som har gjort en enastående häftig vacker staty i stål. Som visar en vingmänniska halvabstrakt. Och ni som kan er konsthistoria och kanske den klassiska hellenistiska grekiska perioden har ju kanske sett Nike från Samothrake.
Aha.
Som står som i fören på Titanic det. Och det blåser vingarna bakåt. Och det är en världskänd skulptur. Den påminner lite grann om det. Så den är grandios, den är dynamisk och jättepoetisk.
Mm. Då har du, tack vare det,
ja.
Eller på grund av det,
ja.
Så har du dessutom skrivit en dikt. Ja. Som får ihop vårt program här med lite både Assange och vingar.
Ja. Och dikt låter pretentiöst.
Säg det är fint.
Ja. Ja, det är fint. Jag skrev det här igår kväll.
Ja, du är rätt. Ja. En riktig konstnär. Ligger alltså, du skriver en dikt kvällen innan man besämmas.
Det är dagsfärskt.
Ja.
Det är förstås till Julian. I en glasbur sitter vingmänniskan och inväntar svar. I en glasbur sitter vingmänniskan i vinklippt förvar. Var var jag luftburen och fri? Hur försvann mina vindviljor ut? I en glasbur väntar vingmänniskan på andras beslut. Ut, ut, täljer tankarna drömmar, strömmar genom ihåligt förtalval, tänjer talen och döljer ord. På ord mot ord och böjda verb. Block på varann. Vem vann på allt det sagda? Lagda på lös grund och osanna utsagor. Pålagor av förtöjt järn. I en glasbur sitter den vinklippte och söker någons blick här och där. När rörde mina vingspetsar vid molnbergets högt stående kam? Framförde vindvändarnas jubel över en uppgående sol, svept över den guldgula slättens vajande kjol. I glaslådan sitter vingmänniskan ensam på en stol, inväntar beslut. Tar av sig glasögonen, reser sig, tackar sitt försvar och går fri ut.
Det är en framtidsspaning.
Exakt. Jag säger så här. Det är den bilden jag vill se. Och jag hoppas att fler förstår kraften av den inre bilden. Om vi ser Assange som en fri man så skickar vi den telepatiskt, automatiskt via vårt medvetande. Så det är den bilden och den utgången jag vill se Julian Assange som leende fri.
Säger konstnären Charlotte Krook. Och det tyckte jag var bra slutord på det här programmet.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som sitter i den här vackra våningen, som man säger på finare ord, heter Ann Sandin Lindgren.